If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Blankens
Svanberg, bring it on.
Trevligt att träffa dig här.
Trevligt att träffa dig. Först ska vi börja med att berätta att även den här veckan är vår underbara lilla podcast sponsrad av Lufthansa. Ett flygbolag som flyger till mer än 20 destinationer i USA. Och det passar ju, det är mig som gillar att flyga till USA och som har gjort det mycket genom åren, både liksom på olika semesterresor och när vi har bott här i omgångar. Så kul att ha en sån fantastisk sponsor.
Perfekt samarbetspartner tycker jag.
Ja, vi är så, jätteglada för det. Och också ett fantastiskt flygbolag på alla sätt och vis. Smidigt, tack. Bra. Man kan lita på tyskar, det kan man alltid göra. De vet, det blir rätt. De har ordning och reda.
Tack Lufthansa för att ni är med oss. Vad händer annars då?
Jo, men vet du, jag har faktiskt haft en ganska sådär, en lite osäker vecka med mycket lite så här jobbiga saker som hänt. Inte så mycket sådär privat, utan det har varit mer, eller ja, privat, men mer på ett såhär, hur ska det gå med det här och det här och det här planet, om du förstår vad jag menar.
Ja, jag fattar.
Nu är den här jävla lövblåsar fan här igen.
Vi måste snart börja ha ett lövblåsarljud ständigt, för att lövblåsaren är ju alltid med när du ska spela in podd.
Ja, men det tror jag att det är liksom något så att han luktar sig till. Han är som ett sådär djur som bara luktar sig till blod eller något. En vampyr. Så är han med poddar, när det är poddinspelning. Då kommer han med sin
han snabba. Går mellan husen i Studio City. Ja. Var spelas din podd?
Och ställer han sig utanför och bara dröm. Jo, men en stressig vecka på ett inte fysiskt stressigt sätt, utan ett inombordsstressigt vis. Förstår du vad jag menar?
När man är lite, jag förstår. När man ältar.
Man är liksom lite lös i magen typ, för att man är lite så stressad. Eller? Nej, var det TMI?
Nej, det var TMI kände jag. Men visst.
Bra i och för sig på ämnesomsättningen. Bara in, ut. Så jobbar min mage den här veckan. Men det härliga med det, eller vad man ska säga, den obotliga optimisten talar här, är ju att man blir så fruktansvärt kär i sin familj och sina barn, sina små snuttefiltar som man får stoppa in näsan i och bara hålla i, och de ligger där bredvid en kanske när man säger godnatt och doftar så här gott och är så lugna och de snusar och man är så här, men vad i helvete spelar det för roll när ni finns?
Ja, men där är faktiskt ungar. Verkligen en sån bra grej med, alltså, att man får nej, men att det blir så, att man reagerar så. Ja. Eller dels ska jag också säga, dels så blir man tacksam för det man har och tänker att det där andra, det är ändå sekundärt. Det här är huvudsaken, det här är kärnan. Ja, nej, men jag fattar. Den där otroliga ältningsgrejen.
Ja, men också, men det är som sagt, jag känner mig faktiskt oftast väldigt tacksam. Det måste jag säga att jag gör. Jag har svårt att förstå människor som lägger för mycket fokus på att göra för stora grejer av skitsaker. Så länge man lever och har ett tak över huvudet och mat och får vara de man älskar och de är friska, då är väl resten, det ordnar sig väl för i helvete. Ofta så är det ju ändå.
Ja, men det är ju skönt när man har den inställningen, för alltså alla har ju inte den inställningen. Jag tror att både du och jag är sådana som har väldigt snabbt att hitta sig nya planer. Ja, det där funkade inte, då gör vi så här istället. Ja. Alltså jag kan känna att ibland, alltså jag kan ju bli tokig på mig själv, men att man börjar planera andra sätt att göra saker på innan det ens har hänt. För att säkra upp, alltså att man är en, nej, det är ju en galenskap i sig.
Jo, fast det är ju en överlevnadsstrategi, eller hur? Det är ju det.
Men ibland så kommer ju den lite väl tidigt.
Snabbt, ja.
Jag tycker. Alltså man ja. Skulle varit lyckligare om man bara hade lutat sig tillbaka och bara, vi ser om det händer först.
Ja.
Men å andra sidan, ja. Då hade man behövt älta det. Att om man väl mm. löser problemet innan det har hänt, då,
mm.
då behöver man inte älta.
Hatar ja, men man känner att, älta. Att man, ja, jag hatar också älta. För det finns inget som stressar mig så mycket som att inte veta. Så då är det bättre att jag i mitt huvud gör så här, en strategi för om det blir så här, en strategi för om det blir så här och en strategi för om det blir så här. Då slipper jag gå runt och känna ovetskapens så här stressande mal i mig. Om jag har någon slags lös plan för krishantering i mitt bakhuvud, då behöver jag inte vara så rädd på något vis.
Nej, precis.
Så där har du mig. Jag är förälskad i mina barn och lös i magen. Härlig kombination.
Ja. Vi har haft en sån här vecka när jag har börjat träna ganska mycket. Fast den här veckan har jag inte kunnat
göra det. Jag är så nyfiken på hur det ska bli när vi ses nästa gång. Kommer du komma som ett litet rippat Nej, muskelpaket?
Verkligen inte. Verkligen inte. Jag är inte som du. Alltså mina muskler reagerar inte som Cecilia Blankens muskler.
Nähä. Hur reagerar mina
men däremot,
muskler?
Men dina muskler blir ju synliga och bara så här, oh, kolla här är någon som tränar. Ja, alltså. På mig spelar ingen roll. Hey.
They get nothing.
Men däremot så känner jag ju själv. Det att man känner ju totalt. För nu den här veckan har jag haft någon sorts halvförkylning som inte har brutit ut. Utan som bara så här irriterat. Uh-huh. Som har suttit. Och då tänker jag så här, nej men då ska jag inte gå och träna. Mm-hmm. Och så. Men direkt. Du skulle se hur jag sitter och snurrar på min nacke. Och bara ryggen. Och allting. För man känner de här problemen direkt. Kommer ju, alltså när man sitter med en dator hela dagarna.
Ja. Uh-huh.
Mm. Jag vill träna.
Du gör det, men vad härligt ja, men det att du är där.
Ja, men faktiskt. På det sättet är jag stolt över mig själv, för jag är verkligen inte en träningsperson annars. Men
Nej.
Nu har jag börjat tycka att det där ger mig någonting.
Ja.
Att svettas varje dag, det är liksom det är vad man
vill uppnå. Dit. Ja, gud vad jag längtar dit. Jag var ju där fem år var jag där.
Ja.
Och var så här, det här är livet alltså. Alltså jag mådde så bra och jag behövde det och det var... Jag prioriterade det och så. Och sen jag vill inte skylla på jobbet bara. För det känns så löjligt att göra det. Men det barkade igång något så fruktansvärt med jobb här för något år sedan. Och då är inte min första... Nej men nu är han här. Det här jävla fönstret också. Satan slövblåsar helvete. Nu får jag flytta mig igen då. Var ska jag gömma mig nu? Ja, nu
men gå till där ställe. Han var förut, för han lär väl inte komma tillbaka dit. Där
Nej,
är
det vet man inte.
Bortblåsta.
Ja, men jag misstänker att han gör det bara för att jävlas. Han kanske visst kommer tillbaka.
Nej, men du kan inte längre prioritera träning Nej, för att ha så mycket jobb.
Ja, fast jag tror också, det är förmodligen, jag har alltid känt, alla som har sagt så innan, jag har känt så här, det är en prioriteringsfråga. Det är så här, för att ja, det är klart att det är.
Mm.
Men ja, så jag prioriterar väl inte det då. Men det är liksom, när jag har lämnat barnen och sätter mig och kör igång med jobb, då jag vet inte hur jag ska, det bara kommer på nya saker hela tiden.
Nej, men det är
jag
klart. Det är det som gör dig mänsklig. Det är därför jag är glad att även du funkar då. Alltså så här, jag skulle aldrig komma iväg om det inte var så att jag bodde ett kvarter från där jag tränar.
Nej.
Och plus att jag nu jobbar hemifrån, så jag liksom bara kan gå dit. Det tar nästan ingen tid alls.
Nej. Jag brukar yoga så ganska sådär, hemma yoga. Men det blir en halvtimme. Men jag blir inte sådär liksom, jag får inte sexpack av det. Men,
jo, det men, får du ju. Det är det som är det sjuka med dig. Att du bara bling! Så har du ploppat ut ett sexpack. Och så inga gråa hårstrån. Och så...
Hur? Så vem är den där människan?
Lyster i huden. Ja. Det är Blankens det.
Det är Blankens det.
Vi andra strävar på. Ja.
Men då ska vi se min syra.
Utan sexpack. Med gråa hår. Dåliga färgningar ovanpå det. Oj, oj, oj.
Ja, du får berätta för mig hur det känns någon dag. Nej, men min Ninni, hon är ju otroligt muskulös. Hon bara är så. Hon är också för sig så här, men nu springer jag ett maraton helt otränad. Hon har gjort
Ja, men det gjorde väl du också. Hallå.
Ja, när jag skrev på ett halvmaraton. Hon har också gjort hela, vad heter det? Vad heter det nu då? När man gör vattenrundan, man gör simningen.
En svensk klassiker.
En svensk klassiker har han gjort. Inte en löjlig tjejvariant. Eller löjlig. Jag säger inte att den är löjlig, men...
Jag finns säger att den är en tjejvariant av det?
Det finns en tjejvariant. Och hon var så provocerad av det, för det är så här... Va? Eller vadå? Vadå tjejvariant? Eller hon, hon menar så här, det är väl inget... Jag menar, om det kanske blir en sämre tid för henne än någon kille, men hon har ju inte mindre...
Nej, hon kan, hon kan ju cykla samma längd för det.
Hon kan ju cykla samma längd för det. Så då blev hon så provocerad och bara påfundet att hon genast... Jag menar, för att det finns något som heter en tjejklassiken, då gör ju då tjejer ju kanske att jaha, då får jag väl, då är det
passande. Då måste
ju
börja med att döpa om allting så det finns att det heter då killklassiker och tjejklassiker. Ja. Alltså man kan ju inte ha så här damlandslaget och sen landslaget. Alltså,
nej, precis. Och dessutom det finns kanske killar som också känner att nej, en riktig liksom en full klassiker kanske är för mycket. Det kanske bara kunde heta halvklassiken då. Så kan både killar och tjejer göra, men fan vet jag. Om man tar halva längden på allting.
Halvklassiker, låter inte så bra ändå.
Nej, jag tog en
Nej, det är inte riktigt en klassiker, det är en halvklassiker.
Nej, sant. Inte riktigt.
Why even bother?
Ja. Nej, men då tuggar man väl i och kör en hel jävel istället.
Ja.
Cyklar under satans 35 mil runt Vättern, eller vad fan det är. Fy fan, alltså att man gör det. De människorna, de är inte kloka, Johanna.
Nej. Inte
ja. Kul för dig i alla fall att du är på träningsmör. Jag hoppas att jag kan återkomma till det stadiet i mitt liv också någon gång.
Sen när du ska lösa ångesten, det är då du kommer igång igen. Om ångesten trummar på, då kommer du behöva den outletten. Gå lyfta vikter! Jag har till och med börjat med skivstång. Jag går på pass när man har skivstång.
Men du, när du
kan
lyfter...
du tänka dig mig lyfta sånt? Jag känner mig
jag
inte
kan
värdig.
Tänka mig det är att du gör precis ett sånt där ljud också och har lite så här gummiarmar och ben som sprattlar åt olika håll när du gör det. Du liksom håret yvar.
Jag gör inget ljud, det gör jag faktiskt inte. Men yes. Gummiarmar, visst.
Men du, pappa, gör du någon så här speciell min när du lyfter tunga saker?
Nej, det enda som kan hända är nog att jag kan göra ett fusk, du vet, ett litet hopp ibland. Inte hopp, men att man är lite så här,
visste det.
Man använder knäna mer än bara armmusklerna.
Men det ska man väl göra?
Nej, inte liksom alltid. Ibland ska man ju bara muskla upp det.
Aha,
men om man gör det så då fuskar man ju upp det.
För jag har nämligen, när jag lyfter tunga saker, till exempel en skivstång, då får jag en liten ryckning i liksom munnen. Det blir överläppen så här, får liksom en liten
Jo, men det kan jag säga, men jag har inte gjort det så många gånger att jag har hunnit tänka på vad jag gör. Jag bara försöker överleva där inne.
Ja. Jag känner att det känns lite så här blottande när jag, mitt ansikte får den här konstiga facet när jag lyfter tunga saker. Då känner jag mig naken på något vis. Då tycker jag pinsamt att försöka stå emot.
Jo, men just det,
den.
Vi pratar nog om olika, för jag går ju på så här pass där man gör sån här. Och då står man ju ändå, alla står vända åt samma håll. Ingen tittar på mig.
Nej.
Om man står inne i ett gym och lyfter, då skulle jag också känna mig mer så här, här står jag och lyfter och där borta står det tre berg och tittar på mig, du vet. Men det här är inte
det
så.
Kanske det då. Ja. Jag kanske får bara massa mig iväg lite pasta, det kanske så det måste bli. Det är kanske det som är lösningen på mina träningsstiltjet.
Nu ska vi bara hoppa här från den här träningsångesten till någonting som jag tycker är väldigt intressant och ganska jobbigt. Jag var på en inspelning av Idol här för några veckor sedan.
Kul, ja.
Mm, det var kul. Min kompis Alex sitter ju i jury nu, va? Så han hade fixat och vi fick gå hela familjen. Och det var så kul. Och Pelle och Jonny var så otroligt peppade.
Han som i mitt senaste sms med honom sa, skrev, vi hörs jättesnart. Och sen blev det inga mer. Jag föreslog att vi skulle ses. Absolut, vi hörs jättesnart. Ja. Det var en liten parentes.
Mm. Sen flyttade han till Sverige.
Sen flyttade han till Sverige.
Ja, men då satt det bakom oss. Nu, jag försöker liksom nu tänka hur jag ska berätta det här på ett ändå diskret sätt. Men det är ändå ganska juicy. Och det har jag, alltså, i alla fall, bakom oss sitter en programledare med barn och barns kompisar. Men jag satt inte i närheten. Pella satt i närheten. När vi gick från Idol, innan hela programmet var slut, för att det håller ju på i evigheter och mina barn pallar inte sånt. Så att vi drog där vid 10 och sen Pella bara, när vi kom ut, hon bara, hon som satt bakom mig, alltså konstigt, för hon sa till sin till sin kompis eller sin dotters kompisar. Nu måste min dotter få sitta där så hon kan se bra. Och Pella tyckte det var så otroligt pinsamt, för hon var så här, om jag hade tagit med mig kompisar, då hade jag velat att de skulle sitta på bästa platsen för att de ska känna sig liksom. Och det tycker jag var så här, va? Sa hon så? Är inte det sjukt?
Jo, men jag tror också att det är inte ett helt ovanligt alltså en helt ovanlig föräldratyp som är så här.
Är det så? Nej, ja, jag förstår så väl om man vill så här, försvara sitt barn vet, i mobbningssituationer eller om det är någon vuxen som försöker liksom, blockera barnet eller något sånt där. Men att man är på så här festligt tillfälle och har med sig ett gäng barn som är både ens egna och barnets kompisar. Och bland barnets kompisar ska säga, ni får ta det lite sämre för att mitt barn ska ha det bäst.
Ja, det verkar ju jättekonstigt.
Så himla märkligt.
Kanske men, att det kan vara okej om det är födelsedag och barnen ska få... Alltså jag har någon så här skräckminne av när Bonnie hade födelsedagskalas och vi tvingade henne att vänta sist till fiskdammen för att vara artig mot gästerna. Och sen när det var hennes tur, hon fyllde alltså 5 eller 6, alltså det var, hon var liten, då fanns det ingen fiskdammspåse kvar och hon var ju liksom helt så här, men det var ju min födelsedag, det var jag som hade önskat att ha den här fiskdammen. Det var också så här otroligt mycket barn på det. Det var liksom 50 ungar, vet. Och då kan man ju känna att där borde jag ju kanske prioriterat henne.
Nej, inte varit samtidigt, så tänkte du om det var något av de andra barnen som inte hade fått det. Jag menar, Bonnie vet ju att hon kommer kunna få sen eller att hon kan få någonting annat. Men att vara det,
men det var ju hennes födelsedag.
Jo, jag vet, men vem skulle du välja ut som inte hade fått det annars?
Jag hade inte valt ut, när det bara råkat bli så hade jag fått säga till föräldrarna så här, oj, oj, oj. Ja, men då hade jag kanske kunnat säga till Bonnie så här, kan du dela med den här tjejen? För då hade hon i alla fall vetat att hon fick känna sig speciell på sin födelsedag.
Ja,
jag vet inte, men idolfallet, jättekonstigt. Men jag menar att det kan finnas, jag är nog kanske lite för mycket åt precis det hållet som du beskriver, att jag alltid är så här, nej barn, ni alla andra är viktigare, liksom backa nu, ingen, jag menar, jag är inte den, jag är tvärtom, vilket ju är en lite så där, också lite dålig, för då tänker de fortsätta så i löneförhandlingar också. Jag säger, nej, men inte ska väl jag ha mer, det räcker gott, och, förstår du? Man vill inte, man måste ändå
det
någonstans.
Det tror jag kanske inte, men...
Jag vet inte.
Alltså just i ett sånt här sammanhang där det verkligen bara var win-win, det var gratis godis och det var dricka och det, man kunde testa och stå på scenen innan, vet. Det var sånt lyxupplägg för barn att det var liksom...
Men det var fint att dina barn reagerade på det.
Ja,
att
det tyckte jag med. Ja. Där vill jag liksom sätta en liten guldstjärna på att Pella hörde det, reagerade på det sättet och sen även tog upp det. Det skulle vara...
Ja.
Då kände jag mig stolt.
Det ska du verkligen göra. Mm. Jo, men det är klart att man hellre är personen som backar lite för mycket och för ofta än att man är lite... Nu har jag faktiskt tagit med er hit och har vi rätt. Det här är min rättighet och det här är min. Det där vill man ju inte vara. Men samtidigt, för Per är otroligt backig. Alltså, han är han
du menar att man backar? Ja, eller alltså backar tillbaka.
Ja, han utplånar sig själv och han kan du vet, det kan vara så här, nu har vi tänkt göra den här, men så dyker någon annan upp och vill göra något här. Bara, ja, det är klart att ni får gå för. Han är liksom andras behov kommer alltid först, och det är ju förstås en fantastiskt fin egenskap som jag älskar honom så otroligt mycket för, och jag är också likadan, även om jag kan bli arg på honom ibland för att jag tycker han är för mycket så, och istället blir som en våra behov då.
Blir han aldrig arg på dig när du backar? Alltså jag tänker att det där kan ju vara säkert olika vad man tycker är viktigt och när, för det där kan jag också jag och Fredrik också, att man tycker liksom att men det där hade vi väl ändå kunnat göra.
Nej. Men han backar på allt. Alltså det är hans grundinställning, alla andra. Och han är sådär när han ska löneförhandla sig också. Nej, men jag kan inte be om för mycket. Det känns inte bra. Han ställer.
Fast det har ändå gått bra för honom. Alltså, för det låter ju, en sån person låter ju inte som någon som lyckas ta sig in i den så här otroliga konkurrenssituationen som pågår i tv-världen i Los Angeles liksom. Han har ju lyckats ta sig ganska högt upp där.
Ja,
men trots att han är backig.
Ja,
kanske just för att han inte har någon lön alls.
Nej. Jag jobbar för skojs.
Utan han säger, jag jobbar gratis.
Nej. Ja, nej men så är det ju inte förstås. Nej men det är klart att han är väl, jag menar han har väl, han är ju inte totalt med, han är inte så, men jag menar han skulle aldrig själv, kalla sig själv ödmjuk, men som fru sen 10 år tillbaka så kan jag verkligen inte tycka att han är en väldigt person som, alltså han är inte ödmjuk på alla sätt och vis, för han kan vara så här verkligen mansplaina och hålla på så där. Alltså, men han är i sin inställning till andras behoven. Ja. Men är han extremt ödmjuk, måste jag säga. Så är det verkligen. Ja, men då kan jag bli lite, då känner jag ibland att så här, jag tycker att han är för mycket så, och också att det blir lite, jag är för sig glad att det är han som är sån mer än att det är jag som är sån. För hade jag varit sån och i egenskap av kvinna hade det blivit liksom lite för mycket av det goda, eller vad man ska säga. Mm. Förstår du? Då hade barnen kanske blivit så här, ja, jag lägger mig här, ni andra får gå före. Ta, ni rädda er själva, ni, så ligger jag här och drunknar under tiden. Där. Vi måste hitta någon balans i det också.
Ja.
Fast i slutändan måste man välja, så tar man ju helt klart, så har jag alla gånger i veckan den som bara, nej, ta för er ni, så blir det inget över till mig. På något vis.
Ja, alltså det är svårt. För jag... Det är ju så man är så mycket, men det är också för att man vet att saker ska bli enklare liksom. Att om man själv, alltså så här, om det inte handlar om, alltså det, skulle man vara på ett skepp och det fanns x antal livbåtsplatser, då skulle man inte vara framför, alltså då skulle man ju slåss för livet för att få in sina barn på den där livbåten. Men vi har ju ändå rätt lyckliga liv.
Nej, men precis. När man känner att man har råd.
Ja, de situationer som man har, ja, men som väldigt många i västvärlden har överhuvudtaget, så är det inte så mycket att tjafsa om. Man får vara glad för det man får.
Men du, okej, om vi tänker så här, en person skulle dö. Det var antingen du eller någon random person i Kina. Det finns en, jag menar, hur många miljarder kineser finns det? Miljarder. Någon av dem kommer bort, du vet inte vem. Det kan bli
Men du är ledsen, men det är kinesen som ryker.
Det är kinesen som ryker alltså.
Ja, men jag vet ju inte ens vem den är.
Nej.
Den skulle välja mig.
Med det sen då?
Den skulle välja mig.
Vem
vi kommer
tacka
mötas
dig för att
i Hunger Games?
Ja, precis.
Ja, mina barn förhoppningsvis.
Ja, men jag har alltid tänkt innan att, ja, precis. Ja, men precis. Och jag menar, skulle du välja att ta mig, rädda kinesen, då, ja, förhoppningsvis skulle det finnas en kinesisk familj som skulle tacka dig. Eller så skulle han vara liksom en ensam, sur jävel som bara förtjänade det. Och då skulle det kännas jävligt lösigt. Ett gott stycke Svanberg strök med på kuppen.
Exakt, så himla fel.
Men jag har alltid tänkt att så här, men ta mig förstås, herregud. Jag kan, liksom för att man
har
inte
du tänkt
kan...
så? Ja, jag har aldrig tänkt på den där grejen överhuvudtaget.
Ja, men det har jag tänkt mycket på. Och det lustiga är att jag tror att det var Bonnie tog upp samma sak om dagen utan att vi någonsin har pratat om det, så sa hon samma exempel. Och hon sa också, eller om det var Rio, det låter precis som det skulle kunna vara Rio, för hon är en så här känslosam person. Och då, hon sa samma sak, att det skulle ju bli jag förstås, för att man inte skulle kunna, hur värt skulle livet ändå vara att leva vidare och vara så här, nej men jag, nu har jag det på mig liksom. Men nu för tiden när man har 3 barn så är det klart att det kanske skulle vara lite barnsligt att vara så här, ta mig för jag hade ingen kul att leva vidare med den känslan då i kroppen. Så nu har jag inte tänkt på det så jätteintensivt då, kanske sen jag fick barn, som jag gjorde för när jag var liten, mindre, yngre. Och ja, liten tänkte jag på det väldigt ofta och kände mig väldigt så här, ja men det svaret är lätt. Men nu skulle det väl ändå vara lite taskigt då kanske mot mina barn, i alla fall om de var så här små, och bara nej, ni får klara er själva, för här ska räddas liv på random kines.
Det är säkert en jättesvår fråga, men samtidigt så känns den inte svår för mig just nu. Nu får jag lite dåligt samvete för att det känns så självklart att jag skulle rädda mig själv jämfört med någon som jag inte visste vem det var. Det är ju, alltså, det säger väl massor av hemska saker om mig, men samtidigt
nej. Nej, men det tror jag inte det är liksom den egentligen nästa, för jag menar det är inget som säger att om jag verkligen skulle stå där.
Men till och med Rio bara, men jag skulle offra mig själv. Och jag bara, nej.
Ja, man är olika, Johanna. Man är olika. Nej, men sen också, både jag och Rio, när det väl skulle komma till kritan, så är det inte säkert att valet skulle bli så. Det här kanske bara är en...
Jag är kanske mer ärlig.
Moral. Precis, du kanske har mer självinsikt, du kanske är mer, för när du väl ska komma till kritan, då kanske den där teoretiska moralen, eller vad man ska säga, inte alls då den bara, ta honom, då kanske man skulle bara glömma allt jag sagt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Apropå konstiga val så såg jag precis Sophie's Choice. Har du sett den?
Nej.
Den gamla filmen med Meryl Streep.
Precis. Nej, det har jag nog inte.
Ja, den var plågsam.
Känns det nu? Jaså, berätta.
Ja, men det är ju... Ja, men ska jag berätta hela filmen? Nej, jag kan inte. Det blir ju en spoiler om man inte har sett den.
Ja.
Men okay, just det här, men... liv och död. Aha. Och Sophie's Choice. Mm.
Ja, men du måste ju berätta någonting.
Ja, men det andra, alltså hon är en polsk kvinna i, det är New York, Brooklyn, slutet av 40-talet skulle jag gissa. Att det. Och så nystas det upp om hennes historia. Alltså att hon var i koncentrationsläger. Och ja, massa grejer. Men jag vill inte säga för mycket. Den är bra.
Nej. Okej, okay, så det är liksom ett filmtips. Mm. Hade du inte sett den förut heller?
Hade inte sett den. Det är ju en superklassiker.
Nej. Ja, verkligen. Jaha, vad kul. Ja, men då kanske man ska, men är det sådär så att man mår liksom, känner sorgen i kroppen sitter kvar efteråt? En dålig dag?
En dålig dag skulle man nog inte se den, nej. För som sagt, den är tung. Alltså inte hela filmen är inte tung, men just det här valet är ju fruktansvärt.
Ursta. Ja. Jag gråter inte så mycket nu för tiden, men däremot när det råkar bli någon sorglig film på TV, då är det som att den här gråten som ligger och småpyr lite här och där i kroppen, den bara den väller ut som en lavaström. Jag gråter något så fruktansvärt. Ja. Det är,
men det där känner jag. Men det är en konstig grej, apropå gråt, så har jag den senaste veckan börjat, alltså min pappa dog ju för, när var det, 8 år sedan. Den här veckan jag stod plötsligt i duschen en dag och började gråta för att plötsligt, ja, för att jag saknade honom så otroligt mycket. Vet, jag har inte känt det förut. Så märkligt. Har tänkt så mycket på honom den senaste veckan.
Vad var
veckan,
det som, får jag fråga, vad var det någon som triggade igång det, eller vad var det som...
Nej, alltså jag vet inte ens. Det är att man bara står och tänker sig på vardagligheter och vad man skulle varit med om eller sånt där. Jag vet inte. Jättekonstigt. Men härligt på något sätt. Och sen så kanske jag grät lite mer bara för att oj, här står jag och gråter.
När det ändå var igång.
Du vet.
Ja.
För att det är så här,
passa på lite.
Så synd är jag mig som står här och gråter. Ja. Även, och sen slutade jag gråta. Och så var det liksom inte mer med det. Så att det är inte så att jag är förkrossad. Men det var intressant för det har inte hänt tidigare. Utan det är först nu som det är så bara...
Men du kanske helt enkelt har skruvat på något lock ganska hårt lite grann, fast ändå, du vet, för att man men också för att man är så här.
Alltså jag menar, jag har ju gråtit för honom tidigare, men det har ju inte kommit på det här sättet bara spontant bara bra.
Nej. Men det kanske är så här, du vet, man är småbarns och då hinner man ju knappt känna någonting, ärligt talat. Alltså det är ju bara survival mode. Det är, på tal om Hunger Games är ju småbarnsåren lite så. På något sätt. Det är liksom survival. Så.
Ja, verkligen.
Och då kanske man inte hinner riktigt sörja ordentligt i det där. Och sen så blir barnen större och då man... Jag menar, då tar det väl
ett tag att komma ur det. Det att de är nu såna riktiga personer. Och att man vet att han skulle ju älskat det så mycket. Att vara med dem. Och liksom allt sorgligt. Sånt. Supersorgligt. Alla som har sina snälla föräldrar kvar... ta vara på dem.
Det är bra att du säger det, för jag vet inte. Jag försöker göra det. Men jag också, kan också vara bättre. Verkligen.
Ja, men jag vet. Det är ju svårt.
Det är faktiskt svårt. Ja. Men vilken ändå härlig känsla att få, eller att få känna så där mycket mitt i en dusch. Eller mitt i en vardaglig...
Ja. Jo, men verkligen. Alltså, men det är ändå skönt att ha så rena känslor för någon. Att man vet att det finns liksom inget... Jag har ingenting, du vet, som jag hade kunnat säga mot honom, du vet. Utan det är bara en bra person. Ja. Nu, vi måste, apropå bra person, så måste vi direkt gå in på veckans ämne. Eller de senaste veckornas ämne. En dålig person. Precis. Hela Harvey Weinstein-grejen.
Precis. Jag rapporterar direkt från Hollywood. Nej, men ja. Jag vet inte, i Sverige är det väl inte så där jätte... Jag menar, spektakulärt så där. Jag menar,
det är inte så att alla, alltså, det har ju ändå dykt upp. Nej, men det har ju ändå dykt upp i och med att det hela tiden kommer nya kända personer som kan säga någonting om sex och vad de har varit med om. Och, alltså, nu kommer väl snart nästa våg med killar som börjar gå ut. Men jag såg att James Van Der Beek, du vet, Dawson i Dawson's Creek, han hade gått ut nu. Jaha. Inte om just Harvey Weinstein, men om mäktiga män i Hollywood som har tafsat och liksom sexuella övergrepp på honom när han var ung. Ja, men det är ju inte konstigt. Det vet man ju att det är klart att det också sker. Men jag förstår, men här, att det fyller världen hos dig.
Ja, men här i USA, Hollywood, är det ju alltså enormt stort. Och alltså, för den som inte... Alltså, Harvey Weinstein är ju någon slags... Meryl Streep refererade väl till honom innan det här då, som gud. Och det är väl lite den rollen han har skapat sig. För det är väl inte så att alltså, han hade typ 2003 eller någonting, 40 nomineringar till Oscarsgalan och sådär. Och min kompis Miranda, som är filmrecensent, sa också vid något tillfälle när vi pratade om honom innan där också, sa hon att så här, du vet, när surret runt Cannes och sådär, är ju liksom att det, ingen film ha, liksom, i perioder har det varit så att ingen film har liksom blivit nominerad eller kommit fram eller blivit stor utan hans godkännande på något sätt. Och nu förstår man att det är inte för att han har varit en så schysst kille som, haft som, utan det är ju för att han har med utpressning mer eller mindre åt olika håll se till att det blivit så. Släppt fram dem som har...
Sen man har ju fattat att han inte har varit en trevlig typ. Det har man ju.
Ser man, alltså, ju
man
på
har ju förstått, ja, man har ju förstått att han är en buffel, alltså, oavsett innan, även innan det här. Men jag tycker det är så himla intressant att det blir just nu. Du vet, när man läser om alla artiklar som har varit på väg att skrivas tidigare och folk som sen drar tillbaka eller som att vi kan inte publicera det här för att det finns så mycket pengar och annonsörer och samarbeten och allt sånt där som bara nästlas ihop och gör... Men därför är det så intressant att det kommer fram nu, för att han har ju förlorat sin makt, alltså, redan innan. Att folk tycker att de förlorar inte lika mycket på att gå ut med det.
Nej, nu är det snarare att de förlorar på att inte gå ut med det, för då sitter de och liksom verkar vara på hans team snarare. Så nu jävlar måste man visa att det här är inte... För det kan man ju tänka sig, hans fru då, Georgina Chapman, som har det här Marquis, eller som driver, eller som är kvinnan bakom. Jag menar, man har ju förstått att de två varit, eller de är ju ett så här superpar i nöjesvärlden. Men att det också hänger ihop hur han, Harvey, har varit så här, Oscarsgalan, du, jag kan tänka mig att ge dig en push här och få dina roller och ta dig vidare.
Hon har ju byggt hela sin karriär på att, ja, precis, att kunna få hjälp eller draghjälp av honom. Men då kan jag förstå mig också vad hon har behövt stå ut med för att få den hjälpen.
Exakt, det var ju så lustigt också för... Precis, för några dagar innan det här, alltså när det bara började bubblas om det lite grann, när det började snackas om det offentligt, då var hon så här, jag står bakom min man 100%, han ska åka till rehab i Europa nu och allt kommer bra. Och sen hon fattade att jävlar i helvete, ingen står bakom, för han hade också skickat ut, dagen innan han skulle få sparken då, så hade han skickat ut mail till sina, som han tog konfidans i Hollywood.
Men det här otroligt dåliga ursäkten.
Ja. Det här var så här, jag hoppas ni backar mig nu och ser till att jag får kvar mitt jobb, för att och det var ju ingen som gjorde det. Och när hon fattade det, hans fru, att fuck, han kommer verkligen ryka, då fattade hon också att om jag vill överleva det här, då ingen kommer vilja ha en jävla markisa klänning om inte jag snabbt som ögat också lämnar honom. Alltså det låter ju så fruktansvärt, men det är så uppenbart att det är så jävla mycket business i det här för
ja,
henne.
Men samtidigt så här, om hon nu inte har vetat om allt det här som han har gjort, så är det klart att det också påverkar hennes beslut att lämna honom.
Ja, ja, det är
då
sant,
tror men... jag ju inte att det är bara så här, oh, ingen vill köpa klänning, utan då handlar det om att det visar sig att jag är gift med ett monster. Alltså ja, att hon är gift med en våldtäktsman.
Hon väl, ja, men måste, nej, hon kanske har förnekat det. Hon kanske har helt levt i förnekelse. Det finns ju en sån väldigt stark, jag menar, sida hos människor att man bara, det här vill jag bara inte veta om. Tackar. Jag struntar i det.
Ja, precis.
Men Per har ju träffat Harvey Weinstein ett par gånger och även haft lite jobb grejer på gång och sådär, på lite olika vis. Och har väl jag tyckte att han har ändå varit liksom en trevlig prick sådär. Men det är klart, han tafsar ju inte på Per.
Nej.
Det finns ju inte den nej, grejen alls.
Men, nej, det, är men ändå... det är klart att han kan väl inte vara ett monster dygnet runt. Han är väl säkert som en normal person. Alltså 23 timmar av dygnet, sen så kanske han monstrar till sig lite vid välvalda tillfällen. Jag kan inte tänka mig någonting annat.
Nej.
Alltså det är klart att han inte är genom ond, men det är klart att han är, alltså det finns ingen förlåtelse för det, alltså det finns inga ursäkter för vad han har gjort, men det är klart att han har goda sidor också.
Ja, men så läste någon från Teaterförbundet eller vad som skrev att nej, men i svenska filmbranschen finns inte det här, bla bla bla, bla. Det vet jag inte, det tror jag ju, fanns väl någon så här prolongeringssoffan på Dramaten överhettad där folk fick ligga med någon slags Dramatenchef för att få, eller jag vet inte hur det där var. Men
nej, men det är klart att, jag läste också den här texten och det är klart att alla vill säga att nej, här finns inte det här, men det är klart att det finns, alltså det är inte på samma sätt eller på så här, samma maktman
inte på,
men det är
nej.
I alla sammanhang där det finns svin, vilket det gör överallt, så är det klart att sånt här händer.
Ja, men alltså av egen erfarenhet så jag har aldrig blivit utsatt för det här, ligg med mig så ska du få ett bättre jobb.
Nej, inte jag heller.
Rent personligen.
Men jag känner mig kränkt nästan.
Ja. Men däremot när jag jobbade på Expressen så var det en ung tjej som jobbade där, som jag jobbade med, som hade en affär med en chef och då kunde det, det var väl inget, men det var liksom ett fast jobb som stod på spel då och som hon också fick, och jag säger inte att det, jag tycker det finns ingen, hon kände väl så här, men hon kanske gillade honom också, tyckte att det var trevligt att vara så här, ja men då kan väl lika gärna få ett fast jobb, så jag ingen, men den här jävla chefen däremot, han är ju hon är inte, jag kan inte känna någon slags, jag kan bara, faktiskt bara känna förståelse för henne, för att om hon, om man är 20 år, en äldre chef som man dessutom tycker är ganska härlig och bara men oj, och så leder det visst till det här, varför inte. Men att han utnyttjade så, det är ju bara genomvidrigt. Och även om jag inte haft det här ligga med mig så får bättre jobb erfarenhet, så har jag ju definitivt jobbat på ställen, och vi vet ju båda två människor och programledare och profiler i mediebranschen som absolut inte vet var gränsen går för vad man kan säga till kvinnor.
Ja, ja men absolut. Så. Mm.
Och det är ju ingen som pratar om det. Men vi vet ju, alla vet ju. Och jag tror att skulle jag se någon av de här snubbarna, jag säger det ju inte nu heller, men det gör jag för att jag kan inte, jag menar, det skulle ju i sådana fall bli anklaga någonting för någon, något som en, vad ska man säga, kriminell handling. Och det kan ju inte bara göra så här rakt ut i luften. Det känns ju. Men samtidigt, skulle jag se någon av de här personerna göra något opassande på en annan kvinna, skulle jag ju förstås reagera och se ifrån. Men jag har ju varit i många situationer där man har varit så här, tihi.
Ja,
istället
men
för att säga, vad fan säger du nu? Eller vad fan gör du nu? Istället för att man har varit så här, tihi.
Men det är ju också liksom, för man orkar inte alltid ta diskussionen. Det är ju alltid samma problem.
Nej, men man orkar inte, och man vill inte vara obekväm. Och man vill inte ställa till det. Och man tycker att man har ett trevligt jobb och där det är bättre att bara tihi.
Och det var väl inte så farligt.
Ja. Nej, det var inte så farligt. Det är bättre att bara, det var ju inte så farligt. Eller liksom, det var väl ingen som dog. Jag blev inte kränkt, ledsen, jag grät inte. Men det är ändå ett jävla respektlöst övertramp av en person att fråga om mitt sexliv, till exempel, som har ju, var ju extremt närvarande vid särskilt en arbetsplats som jag var på en radiokanal. Och du vet att man tar på kroppsdelar lite sådär... Oj då, vad är det här som tittar fram? Sådana där kommentarer. Eller att man ja, berättar om sitt eget sex. Helt oombett får man höra saker om kukstorlekar och det ena med det andra. Och du vet, det är bara fruktansvärt respektlöst, för att man jag vet inte, de kanske gör så med sina killkompisar och känner att ja, det här liksom, så kan man vara, men det tror inte jag. Jag tror att det är någon slags sätt att liksom sexualisera en relation
just
som inte borde vara det.
Ja, om just den här personen, eller de här personerna som vi pratar om nu, om de på något sätt påverkas av en sån här Harvey Weinstein-grej.
Det undrar jag också. Sitter de och känner nu så här, vad fan
jag tror inte
händer
det,
om det här
jag tror inte att de ser det som... Alltså, om man inte har liksom just stått och runkat i en krukväxt som, alltså, medan man tvingar någon titta på som har Harvey Weinstein gjort, eller liksom våldtagit någon eller allt möjligt som man har gjort, då kanske man tycker att här är bara lite glatt. Det är inget konstigt om jag tar henne på brösten, för att jag gjorde det bara på skämt. Ja. Eller vet, sådär.
Exakt. Jag tror inte de fattar. Men vilket är ju helt fruktansvärt. Om man inte fattar, eller så intalar de sig, det kanske återigen förnekelse. De kanske inte fattar hur respektlöst det är mot en annan människa.
Mm.
Och som sagt, de kanske gör som sina killkompisar, men här är en situation där det finns, där vi inte är jämlika kvinnor och män, och då den starkare
parten.
Nej,
de gör inte som mot sina killkompisar. Det gör de inte. Då är det ju grabbar, då kan vi prata om annat. Det är ju med tjejer man bara kan prata om utseende och sex liksom.
Ja.
I deras ögon.
Ja.
Det är ju det som är det sjuka, men det som jag tycker är intressant med hela den här, just för att det känns som att nu när det är så många som har gått ut och talat ut om det och liksom och berättar att så här går det till. Alltså det har man ju vetat sen innan att det går till så här. Men det finns någonting som jag tycker blir så här väldigt härligt och mänskligt och öppet när ett lock lyfts på det här sättet och alla som är liksom goda, eller vad man ska säga. Alltså, det är väl också det att det händer så mycket skit i världen just nu. Att när man får se de goda krafterna som bara så här enas och talar ut och liksom lyfter på
kroka
olika
små,
gräver varandra. Upp råttboen liksom. Att det är en så himla härlig känsla. Att man känner att man är ändå många som är bra och asen ska vädras ut. Ja. Eller liksom åtminstone försöka vädras ut.
Jag lyssnade på ett radioprogram igår med Amber Tamblyn. Men i alla fall, och då pratade de om så här, varför nu? Varför det här har pågått i decennier, varför nu? Och då tog hon upp en sak som är så otroligt sann och som också den eviga optimisten i mig vill se som något positivt med världssituationen idag. Det här är en Donald Trump-effekt. Alltså att han har blivit president med alla de jävla galenskaperna har tvingat fram en politisk diskussion som pågår hela tiden och som sätter ljus på, vad ska man säga, sådana här problem som driver fram kvinnofrågor, som driver fram rasfrågor och gör att folk måste ta ställning.
Att
det
folk slutar vara bekväma och faktiskt.
Precis, för att det är så här, exakt, för att nu är det här, hade det här varit för några år sedan, då hade det kanske varit, nej men det är bara liksom tomt snack, men nu är den här diskussionen så otroligt här levande och närvarande vid varenda jävla middagsbord hela tiden, oavsett vad man tycker. Det pratas ju politik hela tiden, överallt. Och plötsligt så lyssnar folk.
Ja, det är kanske sant.
Och det är ju, får man väl säga, någon slags, jag vet inte, en positiv...
Något positivt med hela skiten.
Ja, men jag vill, om man tänker nu, om man vill tro att det finns en mening, jag tror faktiskt inte det finns en mening med allt, men det finns ju ändå en mening med mer än man kanske vid första anblicken tror. Det kan vi väl vara ens om. Och då tänker jag att meningen med den här Donald Trump-galningen som sitter och styr det här landet måste väl vara just det här att folk har vaknat abrupt ur sin bekväma lilla tillvaro och bara, nej, vänta lite nu, vad fan händer? Och, och med det uppvaknandet kommer diskussioner, och med diskussionerna kommer kunskap och en medvetenhet om vad som är rätt och fel på något vis.
Men jag undrar, alltså, för jag tänker, för Harvey Weinstein är inte den enda som är på det här sättet, såklart, i Hollywood. Det finns ju fler. Jag undrar hur många fler som kommer vädras ut av det här, och om det är, alltså, just de där stora maktmännen, så måste det ändå vara folk som är rädda.
Ja.
Alltså, som vet verkligen själva vad de har på sitt samvete. Liksom.
Nu kommer det liksom. Tänk om det bara kommer en våg över hela världen. Och bara,
det vore så härligt. Och det var så här rengörande. Bara,
ja, bort med dem bara.
Vi har fått nog.
Och skäms. Ja. Oh. Mm. Man hoppas ju att det på något sätt, i alla fall i bästa fall, så kan ju alla de här, hans, alla de här offren som har hamnat i hans klor bidra till att inte fler gör det nu när det kommer upp till ytan, att framtiden vet gubbarna att så här, nej, det här är inte okej. Risken finns att det kommer snackas om det och så. Ja, och sen så var det ju Donna Karen inlägget i det här som jag vet att det kan väl också bara nämnas, för att det var faktiskt bland det vidrigaste jag har sett, måste jag säga. Jag tycker
att det hon sa var ju alltså att hon, att kvinnor får skylla sig själva för man, om hur man klär sig, det som att det ska
hon
påverka
hur folk Weinstein. Ja, hon är polare med honom och kunde, vågade liksom inte ta ställning mot honom, vågade inte säga så här, vilket jävla as han är, jag som trodde jag kände honom. Utan istället så var hon så, ja, vad vi måste fråga oss istället är, hur ser vi ut? Hur gör vi? Vad gör vi kvinnor för att det här ska bli?
Hon, så sinnes alltså.
Och hon sa det med ett sätt, hennes ansikte såg helt vidrigt ut när hon sa det. Hon gjorde ett lite så här snurpigt leende som var bara typ det sjukaste leendet jag sett. Och jag kände så här, jag brukar inte vara så här avfölj, ja men du vet, så här bojkotta för att jag vet, om det inte är något extremt sådär. Jag, för att det finns alltid olika. Men jag känner bara, den där människan alltså, får jag se någon jävla veringad kashmir-skit från hennes håll, så spy alltså. Jag står inte ut.
Nej, men det som är så sjukt är just alla de här som kommer och säger sig, ja men man får tänka på vad man har på sig, alltså, för det är ju så enkelt att om man själv tycker att man har svårt att undvika att våldta någon på grund av dens kläder, då får man väl stanna hemma.
Det är ju liksom, man hemma.
Ja, men det är så man lätt. Jävla, man
söker man hjälp. Här,
ja, att det är klart att man inte våldtar någon. Alltså, det är så löjligt att man säger folk.
Folk.
Ja, folk, man blir tokig.
Ja, det borde ju vara ganska självklart kan man tycka. Ja, men jag tror också, för att jag precis höll på att svara någon kommentar på Instagram här. För jag skrev precis någon Instagram-post om mina gulliga döttrar. Och då var någon som skrev, jag ska uppfostra mina söner att, du vet, alltid respektera tjejer.
Exakt.
Och det tror jag verkligen man måste göra, för att jag tror att ingen mor vill tro att ens barn någonsin skulle kunna, du vet, göra någonting mot någon, för att man älskar sina barn, de är underbara och så. Men jag tror att man måste bara, tyvärr i världen som den ser ut, för det finns så mycket annat, det finns porr och det finns polare och det finns vidrigheter överallt, man måste trumma in i dem det här, så här är vi mot varandra, kvinnor och män.
Ja, men det är, ja, men så här, det är ju dem, det är problemet ligger hos dem, problemet ligger inte hos tjejerna, alltså,
nej,
de flesta tjejer kan ju bete sig, det är ju killarna som inte kan bete sig, det är klart att det är de som behöver ändra sig, tjejer behöver inte ändra sig. Eller tjejer behöver bara veta att de inte behöver ändra sig. Det är vad tjejer behöver lära sig.
Nej, jag vet, men jag vill ju inte liksom berätta för min son att jag misstänker honom för att vara potentiell.
Du kan vara våldtäktsman, Remi.
Det kan
så fort
inte
du lägger bort den där nappen, då vet jag vad du tänker på.
Ja, men jag kan ju omöjligt i min hjärna tro att han någonsin skulle göra någonting som inte var annat än respekt mot kvinnor. Men mansvärlden är ju en stark pakt, eller vad man ska säga, och hamnarna, sugs han in i den här då måste jag ha gett honom rätt verktyg för att veta vad som är rätt och fel när han går i college, eller om man tänker man skulle gå i college i USA, hamna med så här.
Nej, men ni måste flytta från USA innan det.
Ja.
Det kan du inte utsätta någon för. Den där, han är redan jock.
Han kan inte
jockas till mer, det går inte.
Mer, nej, han är 2 år och redan. Jockarnas jock.
Han behöver gå på Sorbonne och läsa filosofi eller något sånt.
Ja, men han är på god väg, för han har så otroligt roligt uttal på vissa ord. Han har så fransk brytning. Och så att han heter Remy. Han säger åka ballon. Han har pratat så här. Det är någon slags hans svengelska har fått en liten fransk twist. Mamma, ballon. Ja, jag kommer inte på något annat ord, men det finns en liten fransk på det hela.
Han har fattat.
Ja. Att han har något franskt i sitt blod. Men du, på tal om kvinnor som inte är Donna Karen, mm, utan som är mycket coolare än så, så åt jag middag i söndags med Julie Andem. Jag vet inte hur man uttalar hennes namn på norska. Hon är norsk.
Det där skulle kunna stämma. Jag tycker det låter rimligt.
Tror jag. Mm. Ja, eller hon kanske heter Julie. De brukar vara lite där.
Julie?
Ja, vad vet man.
Morsomt.
Hon är ju... ja, det var morsomt.
Ja.
Ja, hon är ju alltså kvinnan bakom Skam. Och då menar jag... Hon är alltså bakom varenda ord, varenda tagning, varenda casting, varenda scen, varenda liten detalj är hennes.
Vem i Skam är skapelse, hon då, skulle du säga?
Mm, bra fråga.
Ja, man har väl en bakgrund som journalist.
Ja, där. Nej, men vet du, jag tänkte faktiskt, jag hade någon, jag vet inte om det var just det, men det kanske var det, men någon liknande fråga när vi satt åt middag där, men då kände jag att nu vill inte jag, vi hade precis pratat om att jag var gammal, kände att jag vill inte sitta här. Du vet, man får liksom...
Nej, jag vet, man vill inte vara fangirl total.
Nej, precis. Så att jag höll mig faktiskt borta från allt. Alltså vi pratade absolut Skam, men inte sådär, hur kände du inför det? Jag vill inte...
Nej, jag fattar. Men jag tänkte bara din spontana reaktion.
Aha.
Av henne.
Det kan jag faktiskt inte svara på. Det kan jag faktiskt inte. Hon har så... Hon kan inte någon... För min främsta intryck av henne var bara att hon var... Du vet, hur man säger så här, vårdslöst geni om folk.
Mm.
Det är geni. Men den här personen... Det i exakt varenda ord hon sa och varenda kroppshållning, och varenda blick man fick, så fanns det någon form av kompetens. Mm. En sån här förtroendeingivande, det här är en person som har sån jävla koll på vad hon snackar om.
Mm.
Och så här, intelligens och skärpa och så här, en fruktansvärd här, kraft av
smarthet.
Övertygelse, smarthet. Ja.
Och gud, så här, vad härligt. Vad inspirerande.
Alltså fruktansvärt cool person. Och så snackade vi hela kvällen och det var jättetrevligt. Och så var så här till slut, men jag fattar ju allt vad du säger. Och då var så här, ja, men alltså jag anpassar mig ju lite för det. För Per var med också. Då var det lite så här, gud vad, det låter lite luddiga där när de var inne i sina snack. Och sen när hon tittade på mig var lite mer...
Jaha,
så hon är mer svensk.
Hon pratade som till ett barn. Ja, hon pratade med dig och du var förvånad smart.
Ja.
Hon bara,
nej, men inte ordvalen utan
mer i granen.
Smart. Nej, men inte mer ämnena utan mer hur hon pratade sin norska, menar jag.
Ja.
Att hon pratade lite för svenska norska med mig. Kröp fram på slutet av kvällen. Och där hade jag suttit och känt mig så jävla nöjd över hur lätt det gick att fatta.
Det är som när jag åt middag med Skavlan. Fast det förstod jag ganska mycket, förutom när det blev långa historier. Svårt. Jag kan inga.
Drog du några Norge-historier?
Många. Ständigt. Det var det enda jag sa.
Pling, pling, pling. Här gjorde jag med.
Bellman, norman och tysken.
Ja, så att framför färre Donna Karen-kvinnor och fler
Julie Andem.
Ja, men framförallt bort med alla jävla Harvey Weinstein. Men i den här intervjun som jag lyssnade på med den Amber Tamblyn, så var det också, då var det en annan kvinna med som jag inte kommer ihåg vad hon hette, men jag vet i alla fall det, samtalet framgick till att hon var African American person, alltså mörkhyad person. Och då pratade de vidare om Trump och var så här, hur kan det komma sig att 45% av vita kvinnor röstade på Trump men bara 2% av svarta kvinnor, och sa hon lite så här triumferande och med all rätta, det kan hon ju verkligen få liksom fråga sig eller fråga oss. Och då svarade de så här, men det finns ju bara en sort som hatar kvinnor mer än Trump gör, och det är ju andra kvinnor, och det är ju verkligen så. Det finns den här Donna Karen-kategorin som...
Men vet du vad jag läste apropå att kvinnor som röstar på Trump är att, jag minns nu inte vad som var källan till det här, men det lät väldigt trovärdigt i alla fall. Jag läste det. Nej, men så här, att i USA så är det ogifta kvinnor röstar på demokraterna. Sen gifter sig kvinnor, och då, för att mina, innan så tänker de på helheten. Alltså då tänker de på hela massan, att alla ska få det bättre. Ja. Sen när de gifter sig så blir de så inriktade på sitt eget lilla och att mannen ska ha det bra, att han ska behålla jobbet och det ska gå bra i familjen. Så då börjar de rösta på republikanerna.
Gud, oskärmigt.
Mm. Men det var någon
undersökning som skulle ta ett skott för en kines precis.
Nej. Gud nej. De skulle skjuta av alla kineser för att rädda sin mans jobb i kolgruvan. Ska jag återigen så säga tack till våran samarbetspartner Lufthansa.
Ja, stort tack Lufthansa och tack alla ni som lyssnar och hänger med oss. Ni kan mejla oss på blankensvanbergpodcast@gmail.com. Så finns vi där om ni har åsikter eller tankar som
gör
ni tycker
gärna det. Och nej, nu kommer jag på vad jag hade tänkt ta upp. Men det får vi prata nästa. För att vi hade fått ett mejl från en som jobbar på Teskedsorden. Uh-huh. Det är en, så här, en bra organisation. De hade lanserat uttrycket medrasist. Apropå, eller inte apropå, men de hade kommit att tänka på det när vi hade pratat om det här med att man säger emot på Facebook.
Mm-hmm.
Att inte säga emot gör en till medrasist.
Ja, det är ju sant ju.
Ah, vi kan prata mer om det en annan gång. Ja. Eller så räckte det här, jag vet inte. Jag tyckte det var bra i alla fall.
Ja, det blir mycket politik idag, mycket känslor, men det är ju viktigt som sagt att vi pratar om det här. Det är nu, vi måste, nu jävlar gäller det, Johanna.
Ingen ska sitta tyst.
Nej, det må upplevas som ganska mycket i världen nu, men det är så. Det är inte läge att vara bekväm just nu, utan det är en jävla massa jobb vi har att ta tag i här, som saker som måste bli bättre. Och det är nu det händer. Det går inte att skjuta på, det är nu. Så det är lika bra att vi snackar.
Yes. Bra. Yes. Hörs snart.
Tack för nu. Vi hörs då.
Tack. Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.